Vi ska gå till Filipperbrevet. Till Filipperbrevet 1:20-25. Paulus som skriver, och när han skriver det här, den gode Paulus, så sitter han i fängelse och anklagad för brott som man kan få dödsstraff för. Så det är en full möjlighet för honom att bli avrättad inom kort ifall domen faller ut åt fel håll. Så att han skriver liksom inte det här bara lättvindigt, utan det är faktiskt en ganska diger situation för honom. Han sitter inlåst och har suttit en längre stund och är anklagad för förräderi mot romarriket och riskerar att bli avrättad. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Märker ni att Paulus faktiskt har en dödslängtan? Det finns en osund dödslängtan som kommer sig av en felaktig ande. En osund, oren dödsande. Men det finns faktiskt en gudfruktig dödslängtan som inte tar sig uttryck i att man önskar sig döden, utan att man önskar sig Herren. En kärlekslängtan som känns vid att det här jag har här, så gott det nu än är, det är inte fullkomligt. Det är inte för det här enbart som jag är skapad och född. Utan jag har mitt hemland hos Gud. Där han är. I hans rike. Och jag längtar efter att se det gå i fullbordan. Och det är precis vad Paulus skriver om här. Han längtar efter att bryta upp och få vara med Herren. Det finns i den bemärkelsen något av en sund dödslängtan, är kanske fel ord att säga, men gudslängtan som längtar bortom det här livet. Jag vet inte vem av er, kanske flera, som har behövt att höra den här predikan, men jag fick den för 2-3 månader sedan. Och jag fick ett datum när den skulle hållas. Så någon som sitter här behöver höra det här som Gud har att säga. Någon av er som är samlade idag har det här, ett behov av det här i hjärtat. Hur är det ställt med din tro? Håller den att leva på? Håller den i livets alla skiftningar? Både när det går upp och går väl för dig och alla talar gott om dig och allting flyter på och du har gott om pengar och fritid och sysselsättningar och förströelser. Håller din tro då? Håller den dig bunden till Gud? Eller drar världen iväg? Håller den att leva på när livet går sönder? När helandet uteblir? När lidandet kommer? När plågorna hopar sig och Gud verkar vara långt borta fast den egentligen är nära. Håller tron att leva på då? Hur är det ställt med din tro? Håller den att dö på? Det är någonting vi kan veta säkert alla. Om inte Herren kommer tillbaka innan vi har levt färdigt, så kommer vi alla att dö. Det är livets säkra utgång. I den här världen så som den är just nu. Håller tron att dö på? Eller kommer jag klamra mig fast vid livet i rädsla eller i längtan eller i vad det nu är som håller mig fast? Har du behövt att dö bort ifrån någonting? Har Gud visat dig någonting i livet som du behövt att släppa taget om? Som satt så hårt fast att det kändes som en dödsprocess när Gud tog det därifrån dig. Och vad är egentligen livet i ditt liv? De här frågorna fick jag ställa mig. Och jag fick allvarligt fundera på dem. Hur är det med det här egentligen? Vad är livet? För det är så att Paulus i den här texten, han har lärt sig någonting. Gud har lärt Paulus någonting. Det första Gud har lärt Paulus är att inte vara rädd för döden. Han säger ju att han längtar efter att bryta upp och vara med Herren. Han har blivit av med sin dödsängslan, sin rädsla för döden. För att döden har blivit förvandlad för Paulus. Och det blev den i ett ögonblick när Jesus mötte honom på Damaskusvägen, så fick han uppenbarelse om hur livet och döden egentligen hänger ihop. Han förstod att livet är Kristus och döden är en vinst. Och då tappar döden sin makt. Du död, var är din udd, skriver han någon annanstans i ett annat brev. Dödens makt är bruten därför att den leder inte längre till mörker och dödsrike och någonting okänt och någonting hemskt, utan döden leder hem till Herren, till att vara med honom. Det andra som Paulus har lärt sig, det är att han har lärt sig hur mycket han måste lida för Jesu Kristi skull. Vi går till Apostlagärningarna 9:15-16. Det här är när Paulus blev kallad. Ni kommer ihåg historien kanske. Hur Jesus möter honom när han är på väg till Damaskus för att förfölja församlingen. Paulus har fått med sig brev. Han ska få lov att slänga alla kristna i fängelse och tortera dem om så behövs för att de ska avslöja varandra. Och så möter han Herren i ett bländande ljussken som gör honom blind. Och Jesus säger till honom att jag är Jesus, den som du förföljer. Och sen så kommer det en man som heter Ananias som också får ett ord från Herren. Där Gud säger åt honom att gå till där Paulus befinner sig och be för honom. Då säger Ananias att jag har hört talas om den här mannen. Han förföljer ju din församling. Varför ska jag gå och be för honom? Och då svarar Gud Ananias, här kommer vi in i texten, att Herren sa till honom, till Ananias: gå! För han, alltså Paulus, är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det hade Paulus fått lära sig. Han hade fått lära sig exakt hur mycket han måste lida för Jesu namns skull. Och så säger han någonting här i Filipperbrevet som är märkligt. Mycket märkligt med tanke på hur Paulus liv såg ut och vad Gud precis hade sagt till Ananias om honom. Filipperbrevet 3:10-12. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen ifrån de döda. Och i en annan översättning så står det att jag vill lära känna Kristus och dela hans lidanden. Så kan det där ordet också översättas. Jag vill lära känna Kristus och dela hans lidanden. Det har inte bara varit så att han har liksom blivit tvungen, utan han ville. Inte så att han sökte det och aktivt utsatte sig för. Han satte sig ju i och för sig i situationer där lidande kanske var sannolikt. Men det var inte det han letade efter. Men han hade en villighet att söka efter Kristus och dela hans lidanden för att kunna bli lik honom. Paulus hade lärt sig någonting där. Att livet ser inte riktigt ut som vi tror att det ser ut. Vi tror ju att Gud bara är god när vi blir välsignade. Som människor tänker vi gärna så. Sen kan vi vara fromma ibland och tänka att nu tänker jag annorlunda. Men om man liksom bara tänker på det mänskligt sätt så tänker man när vi har det gott och Gud tar hand om oss och Gud helar och gör mirakler och vi har det bra och vi får vara i fred och frid och sådär. Då är ju Gud god, eller hur? Det är han ju. Men här säger Paulus någonting annat. jag vill dela Jesu lidanden. Det finns någonting där i att han faktiskt säger att Gud är god också där. När vi får lov att bli förvandlade till Kristuslikhet genom att vandra samma väg som Jesus gick. Och det tredje som Paulus har lärt sig, som Gud har lärt Paulus, det är att han har lärt sig hur värdelöst livet är utan Kristus. Filipperbrevet 3:7-8. Här har Paulus precis rabblat upp allt det som han skulle kunna haft som meriter, sitt CV, sin meritförteckning som liksom var viktigt på den tiden. Idag hade man kanske sagt att om jag var en superkändis på TikTok och hade något stort mansion i Hollywood Hills eller vad det nu var för något. Vad det nu är för något som dagens människor kan se upp till som någon superkändis. Men Paulus, han har talat om att han hade gått i den allra finaste bibelskolan och suttit vid Gamaliels fötter. Att han var oklanderlig som hebre bland hebreer. Han hade hållit lagen. Och så säger han så här: allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mera värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. Det där ordet skräp där står egentligen sånt som kommer ut när man går på toaletten. Han räknar det som avskräde. Allt det där som han tidigare berömde sig så av. Han har insett det är helt värdelöst om det inte är fyllt av Kristus. Allt det där som vi strävar efter som människor, det kan vara gott i sig, men det har inget eget värde utöver Kristus. Det är inte värt någonting att sträva efter det om inte det är så att det för oss närmare Kristus likhet. Det här kanske låter radikalt, men det här är faktiskt inte radikal tro, utan det är verklig och sann tro. Därför att tron på Kristus, den måste vara sån. Det måste vara så att han är värd allt. För annars är inte tron, den är inte till för något. Det blir bara religiositet. Om inte han är skatten, om inte han är pärlan, om inte det är värt att förlora allting annat för att vinna kunskapen om Kristus, ja då är inte tron värt någonting. Det kan vara en trevlig social sammanhållning och klubb som vi ägnar oss åt på söndagar. Man sitter här och blir lite uppbyggd och känner sig lite helig och sådär, men i evighetsperspektivet så är det inte värt någonting om det inte är så på riktigt att Kristus faktiskt är värd att förlora allting för. Om det får lov att finnas saker i ditt och mitt liv som är värdefullare än Kristus för oss, och de får lov att bo kvar där och det inte stör oss, då är tron trasig eller böjd eller krokig. Det kan finnas så goda saker som Gud ger oss och som vi får lov att ha och som betjänar hans rike eller som han ger oss som goda gåvor eller välsignelser. Det är inte det jag talar om. Men om det finns någonting som har grepp om oss på ett sånt sätt att det är viktigt i våra liv, ja, då har tron börjat att krokna och böja sig inåt i sig själv. Och en av de vanligaste mönstren, tror jag, som jag möter människor och ser det här hända, så är det faktiskt religiositeten. Det är det allra vanligaste. För det är inte jättemånga i frikyrkosverige som sitter fast i pengabegär eller i liksom långtgående skötesynder eller så där. Det finns det också. Det finns saker bakom fasaderna. Det finns beroenden av olika slag och det finns liksom ofördragsamhet och det finns massa saker som vi gör som människor. Och det är inget problem för Gud. Synd är aldrig ett problem för Gud. Men det vanligaste och kanske den åkomma som är svårast Och som är allvarligast, det är när det är religiositet. Därför att det ser fromt ut. Men det var precis det som Jesus vände sig mot bland fariseerna. Det såg väldigt fromt ut. För vi vet hur det ska vara, eller vi gör som vi ska. Eller vi... Jag har tränat mig själv i att bli en duktig kristen. Jag är ju duktig. Gud, du ser väl hur duktig jag är. Jag vet ju det här och jag gör ju som jag ska. Herre, nu får du väl välsigna mig här för att jag har varit duktig. Men det är ju det där som Paulus har kastat på skräphögen nu. Han var ju väldigt duktig. Han gjorde ju allt det där som han ska. Han hade ju den här skenet av gudsfruktan runt omkring sig. Alla tänkte på Paulus. Wow, vilken superfariser bland fariser. Vad duktig han är. Nej, det är värdelöst, säger Paulus. Jag kastar bort alltihop det där. För att det är att verkligen överlämna allting. Och låta Herren avgöra vad som ska vara kvar. Och inte vara kvar i livet. Det är vad Paulus har fått lära sig. Han har lärt sig att inte vara rädd för döden. Han har lärt sig hur mycket han måste lida för Jesu Kristi skull. Han har lärt sig hur värdelöst livet är utan Kristus. Gud har lärt mig någonting också. Som kom upp i samband med att jag förberedde den här predikan. När jag flyttade ner till Uddevalla så fick jag två profetiska bilder. Som har burit mig igenom den här senaste. Det är mer än 10 år sedan. Vi flyttade 2013. Jag tror jag fick de här sommaren 2014. Kort efter varann så fick jag två profetiska bilder. Den ena fick jag faktiskt av Niklas. Jag vet inte om du kommer ihåg den, Niklas. Jag tror inte du minns den. För det var länge sedan. Och jag tror inte du fäste någon större uppmärksamhet vid den. Men du gav mig en bild och den har faktiskt hängt kvar. Niklas såg att jag gick som genom en snårskog. Du vet om man går genom ett björnbärssnår. Det går liksom inte att gå igenom det utan att det fastnar överallt. Och river upp. Och det liksom river och det sliter och det blir blodigt och man får sår överallt. Och det var som att jag kämpade igenom den här snårskogen som bara rev och slet. Och det blev mer och mer blod och det blev liksom, det blev tufft och jobbigt. Men sen så småningom så kom jag ut på andra sidan. Där var det en vacker flod. Och till slut när jag hade kämpat igenom allt det där. Så fick jag gå ut på andra sidan och kliva ner i den där floden. Och då stod änglarna runt omkring och jublade. Ja. Tack Niklas för att du delade den här. För den har burit igenom väldigt mycket. Jag har på ett eller annat sätt varit lite grann i den där snårskogen. Jag har sett den emellanåt. Att när det här saker händer så är det, ja just det. Den där snårskogen, ja. Den andra bilden, den visade Gud mig. Jag fick se som en, det var som en portalöppning så här. Ni vet hur det kan se ut som ett dörrvalv. Fast det fanns inga dörrposter. Utan det var bara mörker. Och det var som att mörkret liksom välde ut lite grann på sidorna så här. Så det blev suddigt i konturerna. Men i det här mörkret så kunde man se händer med knivblad som högg. Högg och högg och högg och högg och högg och högg. Det var ingen trevlig ställe att gå in på. Och Gud sa... Vill du gå in där för mig? Kan du tänka dig att gå in där? Ja, det ser inte så trevligt ut. Jag vet inte om jag vill det. Ja, du får själv bestämma. Jag tvingar dig inte. Vill du gå in där? Men jag var i en period i livet när jag var övertygad om att jag måste göra Guds vilja. Jag hade inte så mycket koll på vad det innebar då. Men jag sa, ja, okej. Okay. Jag går. Och det var också en sån här bild som stärkte. För varje gång ett av de där huggen kom så kände jag igen det. Att, ja, just det, ja. Jag sa ju ja till det här. Det är ju inte så att Gud låter ondska drabba mig för ingenting. Det är inte Guds vilja på det sättet att det här sker. Utan det är Gud som tillåter saker... Med mitt goda minne, alltså att jag har valt att följa honom så tillåter han lidande att komma som har ett syfte i slutändan. Det finns ett efter, det finns en utgång på andra sidan om den här mörka perioden. där förvandlingen sker, där någonting kommer ut på andra sidan och någonting har lämnats kvar bakom. Det där blev väldigt starkt, för det har varit år som har varit lite sådär knivar i mörkret. Törnebuskar som river och sliter. Ibland ler livet sådär. Och en del av den processen, det var att Gud visade mig att jag behövde dö bort ifrån saker. Det fanns saker i mitt liv som behövde få dö. Om jag skulle kunna följa Kristus på riktigt. Jag var frälst. Jag hade koll på vem Jesus var. Jag läste min bibel. Jag förkunnade till och med. Men för att verkligen följa honom och börja bli förvandlad till Kristuslikhet, så fanns det saker som han ville plocka bort. Och det var nåd av honom att göra det. Det var nåd och godhet av Gud att vilja tillåta mig att gå igenom svårigheter och prövningar som skulle bränna bort eller skala bort det där som jag inte kunde ha med mig för att fortsätta tjäna honom. Vad behövde jag dö bort ifrån då? Jag behövde dö bort ifrån självtillräcklighet. Jag har alltid haft som motto sedan jag var någon gång i tidiga tonåren eller 12-årsåldern eller något sånt där, så har jag haft samma motto som Pippi Långstrump. Vet ni vad Pippi Långstrump säger? Det har jag aldrig gjort förut, så det kan jag alldeles säkert. Ja, precis. När vi flyttade upp till Värmland så skulle vi köpa vårt första hus. Jag hade aldrig ägt ett hus, aldrig snickrat, aldrig gjort någonting alls. Och så stod det en gammal kombinationsvedoljepanna i källaren där. Med en elkassett. Jag gick och drog igång elkassetten och så såg jag hur elmätaren snurrade igång. Och den snurrade fortare och fortare och fortare. Så jag sprang och slog av den där och så började vi elda. Och så slutade det med att jag blev tvungen att bygga ett värmesystem i det där huset. Från ingenstans. Jag fick lära mig hur man gjorde och så gjorde jag det. Och så blev det inte riktigt bra. Men det gick. Men jag tyckte att det blev jättebra. Jag tänkte, ja men vad bra, det blev kanon. Men det där var det. Det där var självtillräcklighet. Att alltid veta hur man ska göra. Aldrig behövt att lita på Gud. Aldrig behövt att liksom låta honom vara Gud. Det där behövde dö bort. Och det gjorde ont. Fruktansvärt ont. Att se misslyckanden. Som Gud liksom tillät att komma för att visa att du får inte lov att vara duktig själv. Du kan vara duktig, men då får du vara duktig i mig. De misslyckandena gjorde fruktansvärt ont i själen. Det var verkligen som att dö. Att se det man har baserat sin identitet på. Det som har varit bärande för vem är jag som person. Att se det huggas ner, bäras bort och brännas upp. Och ersättas av någonting annat. Det gjorde ont. Det gör ont att dö. Vad behövde jag mer dö bort ifrån då? Jag behövde dö bort ifrån goda ambitioner. Märkligt. Men så var det. Jag hade fullt av goda ambitioner. Jag skulle bli predikant och stå på världsscenen. Ett tag så hade jag en dröm. Jag hade en drömbok. Jag skrev ner en massa saker som jag ville göra för Gud. Åh, så mycket goda saker jag ville göra för Gud. Jag ville driva kampanjer. Jag ville fylla Globen, hade jag som vision. Vi skulle vara ett gäng och så skulle vi fylla Globen och så skulle vi stå där på scenen och människor skulle ta emot Jesus i tiotusental. Så det skulle bli stor väckelse. Och det är väl inte ont? Nej. Men det var själviskt. Det var fel. Det var inte Guds kallelse och inte Guds tid heller. Det kanske fortfarande kommer, vad vet jag. Men i sådana fall är det Gud som måste leda i det. Och det var det inte då. Det var jag som ville det. Den tredje som jag behövde dö bort ifrån var nämligen att ha ett namn. Jag ville göra mig ett namn. Innerst inne och långsamt, någonstans djupt ner så ville jag nog bli sedd, tror jag. Och uppskattad. När vi var pojkar, 9, 10, upp till kanske 15, 16 års åldern. Så spelade vi rollspel, ljus och ogudaktigt. Det var ju hemskt på den tiden, vet ni. Kommer ni ihåg när många var med på den tiden när rollspelsboomen kom? Tänkte man att ungdomarna går förlorade, de går rakt till helvetet när de håller på med det där. Det gick bra, Gud frälste mig ändå efter det sen. Men då spelade jag alltid hjälten. Jag skulle alltid vara den som ledde. Jag skulle alltid vara den som var hjälten och besegrade mörkret och sådär. Det fanns någonting där i. Men vet ni, det finns en hjälte i livet. Hans namn är Kristus. Det är han som är hjälten i berättelsen. Vi är aldrig David. Vi är alltid Jonathan. Vi är han som är vid sidan av. Han som följer med. För hjälten i historien är alltid Gud. Det är han som räddar. Det är han som gör det goda verket. Och vi får vara med. Vi får vara delaktiga. Vi får också vara sidekicks om man så vill. Vi får vara med och göra hjältemod vi också. Men inte själva. Och inte som huvudrollsinnehavare. Det är Gud som är hjälten i historien. Vad är det då som Gud har lärt mig? Jo, han har lärt mig att om tron ska vara sann så måste den få kosta allt. Annars är den inte sann. Om din tro inte får lov att kosta allt, då håller den inte. Då har du en halvvägs tro eller en lite granna tro eller en påhittad tro eller en förvriden eller någonting. Men den håller liksom inte hela vägen om inte den får lov att kosta allt. För att om den faktiskt är av evighetsvärde, ja då är den ju oändligt värdefull. Eller hur? Om det faktiskt är så att det är din tro på Kristus som kommer att ge dig tillgång till hans verk på korset och ge dig evigt liv, att du tar emot dig i tro, då är ju den troshandlingen värt evigheten, det vill säga oändligt mycket. Och då måste ju allting annat per definition vara värt mindre. Därför kan aldrig en tro som inte är värd att offra allt för vara sann och äkta. Det är en motsägelse. Det är helt okej att ha en sån tro, men den kommer inte hålla i evigheten. Om du stannar där och inte tillåter Gud att ta dig bortom en tro som bara är på söndag förmiddag. Det andra Gud har lärt mig, och det fick jag också från Anders när vi satt och pratade, Anders minnesvers, det var att det blev 2, 19-20, vi tar upp den. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Nu lever inte längre jag. Det gör jag förstås. Jag är ju inte fullkomlig på något som helst sätt och vis. Jag kämpar ju fortfarande med det här. Jag kämpar och det liksom går ett steg fram och ett halvt steg bakåt. Och det liksom haltar på båda sidorna ibland och så. Men grundinställningen måste vara där. Att nu lever inte längre. Det är inte jag som ska hålla på med det här. Det är Kristus i dig och mig som ska vara grunden. Det är Kristus i oss. Då kan vi ha allt det där andra. Då behöver vi inte försöka. Men det måste grunda sig där. Nu lever inte längre jag, utan det är Kristus som lever i mig. Och Gud har faktiskt lärt mig att för mig är livet Kristus. Filipperbrevet 1:21. Och döden en vinning. Jag är faktiskt inte rädd för att dö. Jag skulle räkna det som en vinst att få vara med Herren. Jag har ingen dödslängtan. Jag är inte självmordsbenägen. Men jag har en längtan efter att få nära Gud. Jag har en längtan efter att han ska fullborda sitt verk. Jag ser fram emot att en dag få komma hem. Och få höra de där orden. Väl gjort. Du har varit trogen. Du har levt tillsammans med mig. Jag känner dig. Jag känner dig vid namn. Du är min. Välkommen hem. Du är mitt barn. Jag har den längtan. Och den hade inte kunnat komma utan de där törnesnåren och det där mörkret med knivarna. Det hade inte varit. För det hade varit så mycket annat som hade varit mycket viktigare. Tron hade ebbat ut om inte Gud hade tillåtit mig att gå igenom den där tuffa sakerna. För att forma om, för att skala av, för att plocka bort. Nu ska vi se om jag överlever att berätta om det här. Jag kanske börjar gråta, det gör jag nog faktiskt. den sista spiken i kistan faktiskt. Och det var nog därför som jag skulle hålla den här predikan idag, tror jag. Den sista spiken i den här kistan, den kom nu när vi flyttade. För det där var nog det sista projektet jag tog mig an. Där jag skulle klara allting. Vi köpte ett hus. 70-talsvilla. Och vi skulle renovera den. Och jag visste egentligen att det här kommer faktiskt inte att gå. Jag visste det egentligen om jag hade tänkt efter lite. Men jag ville så gärna betjäna min familj som hade behov av att få ett större hus. Jag hade behov av att få allting på ett våningsplan. Johanna var sjuk och Leo var liten. Och barna behövde varsitt rum och sådär. Så jag tog på mig det här huset och tänkte att det har jag aldrig gjort förr. Det går säkert bra. Men jag visste ju egentligen. Att det inte skulle gå. Och det gjorde det inte heller. Jag fick lov att ge upp det. Och det gjorde ont. Och nu när jag var där tillbaka. När vi hade flyttat ut allting. Och jag gick runt. Och tittade i huset efteråt. Det låg drivvis med hundhår överallt. Och skräp i hörnerna. Och små bitar av Leos leksaker låg på lite ställen som hade kommit fram när vi hade flyttat saker och ting. Då var det som att gå runt i skärvorna av ett liv som hade gått sönder. Och jag bröt ihop. Jag bröt verkligen ihop. Jag grät, jag skrek. Jag fick ångest över det. Därför att det blev så påtagligt. Men i det så talade Gud. Nu är du färdig. Nu kan vi gå vidare. Där finns någonting i det där att gå runt i skärvorna av ett liv som har gått i spillror. Så nu tror jag att den processen är klar. Och det är spännande att se vad Gud har framåt. Jag tror att Gud vill lära dig någonting. Han kommer aldrig tvinga in dig på lidandets väg. Han gör inte det. Utan det är en nåd. Här hittar du Filipperbrevet 1 och 29 strax efter de här orden vi började med i början. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också lida för hans skull. Hörde ni vad han sa? Ni har inte bara fått tro, ni har fått nåden att också få lida. Det är faktiskt en nåd ifrån Gud när vi får det. För att det ger någonting som inte går att få på något annat sätt. Någonting som är så dyrbart och så kostsamt att det inte går att köpa. Det går bara att erfara. Genom att gå lidandets väg. Och Gud ger den av nåd. Han tvingar oss aldrig in på den. Han ger den som en gåva. Den nåden är också ett svar på en bön. Som du kan be. Men det är en farlig bön. Det är den farligaste bönen du kan be. Herre, gör mig mer lik dig. Jag vill verkligen följa dig. Låt mig vandra din väg. Om du ber den på allvar och faktiskt menar den och Gud svarar på den bönen, då kommer du att komma in på den här lidandets väg som skalar av. Då kommer han att tillåta att ge dig nåden som tar bort det i livet som du inte ska ha där. Det kan vara olika saker. Vad behöver du dö bort från? Och du vet Gud, han vet. Kanske vet du också, kanske anar du. Kanske är det religiositet som du behöver dö ifrån. För många av oss tror att det är det. Kanske är det bekvämlighet. Jag tror i Sverige är det väl en ganska vanlig sak som vi kan behöva dö bort ifrån. Kanske är det människofruktan. Vad ska folk säga om jag gör si eller säger om jag gör så? Jag vet inte. Men Gud vet, och om du frågar honom så kommer du få svar. Han kommer att peka på vad är det i ditt liv som du behöver dö bort ifrån för att följa honom på riktigt. För det är så att du kan ha kvar din bekväma tro. Och du går faktiskt inte förlorad. Ja, det är klart att om din tro är på låtsas, då kan man ju fundera om den är värd någonting överhuvudtaget. Men det är inte så att den här lidandets väg är tvingande, utan det är som att det finns en skatt av att få mer av Gud om man går den vägen. En nåd utöver nåd, där Gud blir mer för oss än bara inom situationstecken frälsare. Om ni förstår vad jag menar. Frälsningen är ju förstås inte bara, men om den bara stannar där och han är våran frälsare och inte mer, han aldrig blir våran skatt, han aldrig blir vårat liv, han aldrig blir, nu är livet Kristus och döden en vinning. Om vi inte kommer dit bort, då förlorar vi, då går vi miste om mycket som vi annars skulle kunna fått. Men Gud tillåter dig, om du väljer det, att stanna kvar vid att han är din frälsare och inte mycket mer. För nåd, vet ni, den är inte tvingande på det sättet. Nåd får du lov att få. Och du kan be om den och du kan ta emot den. Det finns mer att hämta hos honom. Så för att sammanfatta det här så har det blivit så nu att för mig är livet Kristus. Det är inte alltid så. Jag har många perioder och dagar och stunder där jag faller tillbaka och liksom är i köttet och sådär. Det händer. Det måste vi räkna med att så är det i en fallen värld. Vi är fallna människor fortfarande. Men grundinställningen har ändå blivit så. Jag kan aldrig alltid gå tillbaka till det där. För mig är livet Kristus. Och Gud behöver inte längre föra igenom den där dödsprocessen lika mycket. Det räcker med att han bara hintar. Du, det där, släpp det. Ja. Jag släpper det. För mig är livet Kristus. Och Jesus vill kalla dig in i det här. Och när han kallar dig in i det så handlar det inte om en speciell sorts andlighet. Det handlar inte om religiösa upplevelser. Det handlar inte om att du ska bli handpålagd eller bädd över eller profeterad över eller att du ska stå på huvudet och dricka vatten eller vad du nu ska göra för någonting för att förtjäna det här. Det handlar om att Gud kommer dig nära på riktigt och får förvandla dig på insidan. En verklighet som blir verklig för dig. Det handlar heller inte om att ge upp någon annans drömmar. Ibland har vi liksom en sån där andlighetsfernissa, där det är fint att göra vissa saker, men det är fint att ge upp sitt ordnade svenssonliv och åka som missionär. Det kan vara lika mycket en avgud det. Det kan vara jättefint också. Det kan vara en sann kallelse. Men det är inte automatiskt en sann kallelse bara för att vi tycker att det är lite extra heligt att åka ut som missionär. Det kan vara den värsta avguden i en människas liv. Jag ska minsann göra mig ett namn på missionsfältet. Jag ska bli en duktig missionär. Se nu Gud hur många människor som har räckt upp handen när jag har predikat. Tänk vad duktig jag är. Avskräde. Ska inte racka ner på missionären. Det är inte det som är grejen, utan det är var finns liksom sanningen i det. För det handlar inte om att ge upp något som någon annan drömmer om. Det handlar om att ge upp det du faktiskt drömmer om på riktigt. Det du vill i ditt kött. Det din mänskliga sida längtar efter och vill bli bekräftad i. Att ge upp det för att istället ha din skatt hos Gud. Att låta det vara den sanna kärnan i livet. Det handlar faktiskt om att ge upp själva livet. Du lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Då har jag ju gett upp livet. Det är inte mitt liv längre. Det är Jesus liv i mig. Då blir jag fri. Fri att göra det han säger. Fri att gå den väg han kallar. Fri att både ha och mista. Allt förmår jag i Herren som ger mig kraft, säger Paulus. Det handlar ju inte om att han har fått makt att göra allt vad som helst och kunna göra under och tecken och framkalla mirakler. Det är inte alls det den versen handlar om. Den handlar ju om att han faktiskt kan leva under alla omständigheter. Han kan vara rik, han kan vara fattig, han kan svälta, han kan leva i överflöd. Han kan möta godhet, han kan möta plågoande, han kan möta allting. Allt förmår han i Herren som ger honom kraft. Han har kommit bortanför sina mänskliga behov. Så Guds fråga till oss idag är, vad är livet för dig? Vad är livet för dig? Är det Kristus eller är det någonting annat? Och vågar du verkligen be? Ske din vilja, inte min. Fader, vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig att du vill föra oss närmare dig, Herre. Och vi tackar dig att du har omsorg om oss till så stor grad att du inte nöjer dig med att vi bara har det väl, utan du vill vårt eviga väl. Vi tackar dig, Herre, att det finns mer att hämta hos dig. Att du kan få lov att bli våran skatt på riktigt. Basen i våra liv. Tack, Herre, att för var och en av oss kan livet få vara Kristus och döden en vinst. Tack att för var och en av oss så kan vi faktiskt få nåden att inte bara tro utan också lida för ditt namns skull om det är så att det behövs. På det sätt det behövs för att du ska rena oss ifrån det som skiljer oss ifrån dig, Herre. Vi tackar dig för din kärlek, Fader. Vi tackar dig för din omsorg. Tack att du är god. Tack att du är omsorgsfull. Du är nådefull. Du är barmhärtig emot oss, Herre. Men du lämnar oss heller inte i våra tillkortakommanden. Du lämnar oss inte i att springa efter andra gudar än dig, Herre. Tack för att du tar hand om oss var och en. Att vi får lägga våra liv i dina trygga händer, Herre. I Jesu namn. Amen.